så ska jag försöka att predika en stund för dig. Och jag vill bara göra en liten rättelse kring en sak jag sa förra veckan. Jag nämnde då en bambussort. Kommer ni ihåg? Hur många var här förra veckan? Flera stycken. Jag nämnde en bambussort som tog väldigt lång tid innan den började växa. Bambu växer ju väldigt, väldigt snabbt. Men jag var lite hade dålig källkritik när jag gjorde den efterforskningen. Så jag var lite snabb. Så ni får ta bort den där delen av de här alla åren där bambun inte växer. Det visar sig snarare vara någon kinesisk sån här, vad heter det, motivational grej som man har hittat på. Så jag ber om ursäkt för det. Ni ser vad fel man kan ha. Men det bästa är att man kan erkänna sina fel och förhoppningsvis få er en förlåtelse. Men det tar ju inte bort resten av min predikan som handlar om att Gud är trofast och Gud han gör saker i våra liv och Gud har sin tid och ibland tar det väldigt lång tid och vi tycker att Gud han är ju väldigt sen emellanåt. Vi tycker kan du inte dyka upp lite tidigare? Istället så vi känner ibland. Men Gud är trofast och när vi ser i livets backspegel så ser vi ju, kan vi se hur Gud har varit med och lett och förberett och lagt saker till rätta under vägen så att säga. Så nog om det. Jag vill läsa en ganska lång text tillsammans med er och jag har en PowerPoint som borde dyka upp. Och jag tänkte helt enkelt tala om måltiden. Lyfta några saker kring nattvarden och vi har ju pratat en del kring var vi står i som församling och ett ord som kommer fram väldigt mycket, en sak som dyker upp gång efter annan, det är behov av gemenskap. Gemenskap, djup gemenskap. Och måltiden är ju en central del i gemenskapen när vi delar mat med varandra. När vi delar någonting med varandra så fördjupar det våran gemenskap. I Latinamerika till exempel, när man ska göra affärer, då är det ganska bra att även äta någonting. För måltid är viktigt och jag tror att det är så i många, många kulturer. Och även så i Bibelns kultur. Och måltid, på något sätt så kan man nästan mäta temperaturen i gemenskapen genom att se hur måltiden är. I vårat hem har vi försökt att göra måltiden till en samlingspunkt för hela familjen. Det är viktigt, man äter tillsammans, man sitter kvar, man springer inte iväg så fort man har ätit utan får dröja kvar. Det gemenskapen, det samtalet där tankeutbytandet får finnas, där man får dela livet. Men sen kan man ju vara lite sur och grinig ibland, det kanske du också har varit. Det berättas om en liten pojk som var väldigt tjurig och han, till sist så ropar man honom till bordet för det var dags att äta. Och så tänkte pappan, det är väl bäst att grabben får be då, för bön brukar hjälpa. Ni har hört den här storyn men i alla fall så ber de grabben, du kan väl be för maten. Och så tittar han runt omkring och så ber han och så citerar han psalm 23. Du bereder för mig ett bord inför mina ovänners åsyn. Parentes, be ingen sån bön. Men just måltider för människor samman. Och jag ska läsa en ganska lång text från första Korinthierbrevet, kapitel 11. Är ni med? Första Korinthierbrevet 11. Och jag läser ifrån den 17:e versen ända fram till vers 34. Och så här står det. Och det är Paulus då som skriver till församlingen i Korinth. När jag nu ger dessa föreskrifter så berömmer jag er inte eftersom era sammankomster är mer till skada än till nytta. Först och främst hör jag att det förekommer stridigheter bland er när ni möts i församlingen. Och delvis tror jag att det är så. Partier måste finnas bland er för att det ska visa sig vilka det är som håller provet. När ni nu samlas kan inte Herrens måltid hållas. Vid måltiden tar genast var och en för sig av sin egen mat. Så att den ene är hungrig och den andra är berusad. Har ni inte era hem där ni kan äta och dricka? Eller föraktar ni Guds församling och får dem att skämmas som ingenting har? Vad ska jag då säga till er? Ska jag berömma er? Nej, för detta berömmer jag er inte. Jag har själv tagit emot ifrån Herren vad jag meddelade er. Den natt då Herren Jesus blev förrådd så tog han ett bröd. Han tackade Gud, han bröt det och sa: detta är min kropp som är utgiven för er. Gör detta till minne av mig. Och på samma sätt så tog han bägaren efter måltiden och sa: denna bägare är det nya förbundet i mitt blod. Så ofta ni dricker av den, gör det till minne av mig. Och ty så ofta ni äter detta bröd och dricker av denna bägare förkunnar ni Herrens död tills dess han kommer. Den som därför äter brödet eller dricker Herrens bägare på ett ovärdigt sätt, han syndar mot Herrens kropp och blod. Var och en ska pröva sig själv och så äta av brödet och dricka av bägaren. Till den som äter och dricker utan att urskilja Herrens kropp, han äter och dricker en dom över sig. Och därför finns det många svaga och sjuka bland er och ganska många är insomnade. Om vi gick till rätta med oss själva skulle vi inte bli dömda, men när vi döms fostras vi av Herren för att vi inte ska bli fördömda tillsammans med världen. Därför, mina bröder, när ni samlas för att äta, så vänta på varandra. Om någon är hungrig ska han äta hemma så att sammankomsten inte blir till en dom för er. Allt det andra ska jag ge er föreskrifter om när jag kommer. Amen. Det var en lång, lång text. Församlingen i Korint, det var en väldigt mångkulturell och splittrad församling. Man brukar säga att församlingen i Korint och själva samhället i Korint, så förekom det som jag sa, mångkulturell, människor från olika bakgrunder, olika samhällsstatus, olika ideologier och tankar och idéer och så vidare. Och den här stan då, Korint, var ju en verkligen viktig stad. Det fanns ju över 50 000 människor som bodde där. Och det var en plats där det fanns mycket filosofi och tänkande. Och kulturellt så har Korint en hel del likheter med dagens västerland och det vi kallar för postmodernismen, eller kanske ännu längre fram. Och Paulus brev präglas mycket av det. Och det gör kanske extra relevant för vår tid, då det rådde en religiös mångfald eller pluralism. Det fanns många olika tankar och idéer. Och folk blandade och tog det som man tyckte kändes bra och bäst. Och där gör sin egen religion och tanke. Och traditioner och gamla meningsskapande berättelser, de hade inte så stor kraft, utan man ville vara modern på något sätt. Och snarare så låg betoning på att hitta sitt eget. Vad är viktigt för mig? Min väg, mitt sätt, min tanke. Liksom mitt egna. Och i Korint kunde man vara mer av en anonym individ mitt i metropolen. Ludvika är inte så stort, men om vi tänker på lite större städer där man kan vara anonymer, så speglar det kanske lite mer av Korint. Någon har jämfört Korint med dagens Las Vegas. En plats där man kan göra precis vad som helst, hur som helst. Och där den som har pengar kan göra mycket. Och det var inte lätt att leva som kristen församling i en kultur som på många sätt avvek ifrån det goda. Det rättfärdiga livet. Att leva i men inte av världen, det är någonting som vi pratar om. Och Paulus har mycket som han behöver, han känner som han behöver säga till församlingen i Korint. Hur ser ett gott kristet liv ut och hur hittar vi rätt i många gånger svåra valsituationer? Grupperingar var ett problem i Korint. Där man hade olika grupper och de här grupperna de höll liksom sin lilla grupp och sen fick någon annan, de andra grupperna höll sig i sina egna grupper. Och Paulus han plockar upp det som verkar ha varit ett typiskt uttryck för den tiden. Allt är tillåtet, men allt är inte nyttigt. Alltså tankesättet, ja men jag kan väl göra allting. Bara det inte skadar mig. Det fanns ett ordspråk där och då som Paulus plockar upp. Det är troligen ett citat som han har i sitt brev. Och det här leder ju till splittring i församlingen också. Han frågar i det här brevet, är Kristus delad? Därför att några sa, jo men jag håller mig till Paulus och jag håller mig till Apollos och jag tycker det här är bra. Nej, det där är inte så bra. Jag går den här vägen. Urban hade en utmärkt predikan över Korinthierbrevet här i höstas. Han uppehöll sig länge kring en större del av brevet. Men fokus för den här gudstjänsten, eller för den här texten vi har läst, den adresserar också alltså splittringar och partier. För här handlar det om gudstjänsten och hur nattvarden, att dela bordet eller måltiden, förenar dig och mig som kristna. Sen har ju tiderna förändrats. Nattvarden som vi känner till den idag, den har ju blivit institutionaliserad. Vi firar nattvard genom att plocka fram en liten kalk och genom att ha bröd eller oblater. Men i urkyrkan så var nattvardsfirandet, det var mat på riktigt. Så frågan är om inte vi skulle gå över till att ha nattvard vid fikaborden istället. Men det är ju genom århundradena så har ju nattvarden gått över till att bli så sagt institutionaliserad och det är präster och så vidare som delar ut nattvarden. Sen har ju inom frikyrkan har det ju funnits en tradition, kom in på ett sidospår här, där man har försökt att gått emot det där. Och inom frikyrkligheten växte fram en nattvardsritual. Det bildades nattvardsföreningar i landet. Och speciellt som en protest mot kyrkan vissa gånger, mot de här nattvardsgångarna. Och föreningarna krävde en muntlig bekännelse och i många fall även ett medlemskort. Och i vissa traditioner så hade man en avslutningssalm för man annonserade gudstjänst och nattvard då efteråt. Så sjöng man en psalm, då fick man ställa sig upp och de som inte var med i klubben de fick lämna och de andra var kvar. För att just ta del av nattvarden. Man kan säga mycket om det. Men lite till kan jag säga. Men det finns ju flera problem med det här. För det första så är ju faktiskt nattvarden en otrolig stark bild på det Jesus har gjort för dig och mig. Och det Jesus faktiskt kom inte bara för dig, han kom för din granne också. Jesus dog för dig och för mig. Och då får vi ett problem, därför att ordet och bordet, de är oskiljaktiga när vi försöker dela på det. Och pedagogiskt sett så har vi delat in människor i värdiga och ovärdiga genom att förkunna nattvarden på ett konstigt sätt. Men i grund och botten så är ju ingen av oss värdig att ta emot gåvorna från Jesus. Bibeln säger faktiskt att medans vi var döda i våra, när vi var döda genom våra överträdelser och synder, så kom han och gav oss liv. Han har älskat oss först. Det är han som har tagit första steget. Det är han som kallar oss till sig. Och vad är det som händer då? Jesus, eller bara för att avsluta det här, i urkyrkan så var ju nattvarden mer av ett knytkalas. Där man hade mat med sig, man delade maten och man åt, delade brödet, och där påminner man sig om det Jesus har gjort. Men vad är det då Paulus adresserar? Jo, i grunden är det ju Korinths sociala problem. Eller system som har smygits in i församlingen vid den här tiden. Ja, bilden stämmer. Vid den här tiden så använde man sig inte av kyrkor först och främst. Ja, man samlades i synagogan, men man samlades också i hemmen. Och eftersom man inte använde sig av kyrkor så behövde man lite större hem. Och vem hade lite större hem? Jo, de som var lite mer välbärgade. Och typiska romerska hem, de var ju indelade i olika rum. Oftast två huvudrum som huset var uppbyggt kring. Det inre, mindre rummet, där husets ägare åt sin måltid, och så fanns det ett större rum utanför. Och det här blev ju så småningom en uppdelning där de lite finare som sagt åt i det här inre rummet och övriga åt i det yttre rummet. Vilket också leder till att de som åt i det yttre rummet, de kanske kom lite senare dessutom, därför att de hade jobbat längre och hårdare. Och då kanske det inte fanns mat för dem. Eller så kanske de hade med sig någonting som var lite mindre och inte dög för någon annan. Och så vidare. Och Paulus säger då, eller skriver, den ene sitter hungrig medan den andra har druckit sig berusad. I Korinth dessutom så fanns det en gudinna, eller Dionysus, en gud som var en vingud. Och i kulturen så drack man sig berusad av vin när man tillbad denna gud. Och där förekom dans, extas. Och en hel del saker som fanns i kulturen. Och en del tar faktiskt med sig det här in i församlingen. Så Korinth var ingen perfekt församling. Det var väldigt bråkig skara. Men hur hade det kunnat bli så här då? Och Paulus verkar mena att församlingen har glömt bort vad det är för måltid och vad det syftar till. Och han refererar då till den tradition han har lärt om. Den natten då Herren Jesus blev förrådd, skriver han till dem. Så tog han ett bröd, han tackade Gud och sa, detta är min kropp som offras för er. Gör detta, vad då för någonting? Till minne av mig. På samma sätt så tog han bägaren efter måltiden och han sa, denna bägare är det nya förbundet i mitt blod. Så ofta ni dricker av den, gör det, vad då? till minne av mig. Ty så ofta ni äter detta bröd och dricker av denna bägare, så förkunnar ni. Ni talar om, ni berättar om, ni proklamerar, manifesterar Herrens död tills dess han kommer. Till den som äter utan att urskilja Herrens kropp, han äter och dricker en dom över sig. Vad är det Paulus säger? Jo, han säger att varenda gång som vi delar nattvarden, helst inte på det här sättet, utan helst runt bordet skulle jag nog påstå. Varenda gång ni bryter brödet och dricker av vinet så proklamerar ni. Oj, nu är korset förtäckt där, men backdrop. Där har vi ett kors. Så proklamerar vi Jesu död. Och vad är Jesu död för någonting? Jo, Jesu död är ju att han älskar dig så otroligt mycket. Varenda en av dig, av er, varenda en av oss, skulle jag säga. Mig och dig, han älskade oss otroligt mycket att han kom och dog för oss, precis som William läste innan från Petrusbrevet. Han dog i oskyldiga ställe. Eller i skyldiga ställe. Han som var oskyldig dog i de skyldiga ställe. Du och jag är skyldiga. Och Jesus dog för dig och mig, varenda en av oss, för varenda synd vi har begått. Han dog för allt elände vi har kunnat gjort, och han tog allt som var vårt. Och när vi äter brödet och dricker av vinet så proklamerar vi detta. Att han gjorde det för dig och han gjorde det för mig, han gjorde det för oss. Och där finns det ingen skillnad. Det finns ingen som är bättre eller sämre. Det finns ingen som kan säga, ja, men jag är väl inte Guds sämsta barn. Eller inte bästa, eller vad nu du vill säga. Utan Guds nåd och hans kärlek och hans omsorg, hans vilja att bara få dig tillbaka. Det är det som vi proklamerar. Och då säger Paulus att den som äter utan att urskilja Herrens kropp, han dricker och äter en dom över sig själv. Och Paulus vill alltså lyfta blicken, eller få dig och mig att lyfta blicken och visa varför det har blivit så fel. Så som man har firat nattvard. Han använder skarpa ordalag när han använder de här orden och säger att det är att dricka en dom över sig själv. Äta en dom över sig själv. Och vad menar han då med det här? Och en vanlig tolkning som har förkunnats många gånger, det är ju det här att man ska stanna upp och tänka efter lite. Ja, men är det något fel på mig? Jag bör nog bekänna min synd nu. Och det är jättebra att bekänna synd. Det bör vi göra. Därför att när vi bekänner vår synd så är han trofast och rättfärdig och renar oss ifrån all orättfärdighet, står det. Det är bra med syndabekännelse. Men Gud, när vi läser Bibeln så är kropp en väldigt viktig, och det går i en sån djup kontrast till det som kallas för gnosticism, som var en väldigt vanlig tanke i Korint, där man skiljer på kropp och själ på ett sånt sätt, där man säger att kroppen är någonting som är dåligt och själen och anden är det som är viktigt, och därför så kan man göra vad, antingen så får man liksom ge kroppen vad den tål, eller så struntar man bara i kroppen. Den är värdelös. Men kropp är viktig genom hela Bibeln. Det talas väldigt mycket om kropp. Det talas om att synda mot sin egen kropp. Det talas om att vår kropp är den helige andes tempel. Och det djupaste och starkaste mysteriet vi kan läsa om i Bibeln, det är när Gud själv blir vad då för någonting? människa och tar en människogestalt. Och jag läste häromdagen någon som hade lagt något sådär, bara en one-liner. Det stod så här, eller två liners blir det nästan. Det stod så här, Jesu död proklamerar hans mänsklighet. Alltså han dör. Och Jesu uppståndelse proklamerar hans gudomlighet. Och båda där har ju med kroppen att göra också, eller hur? Och Paulus, när han talar om Kristi kropp, så talar han om församlingen. Och han talar om gemenskap, hur vi ser på varandra, hur vi agerar mot varandra och hur vi bör vara mot varandra. Han säger, det finns ett helt kapitel, det 12:e kapitlet, där Paulus ägnar åt att tala om kroppen och olika lemmar och att vi behöver varandra och att ögat kan inte säga till örat, jag behöver inte dig, och vice versa, och hur vi är mer vaksamma om de svaga kroppdelarna och mindre värda och så vidare. Och så bör det vara i Kristi kropp också. Där vi lyfter varandra, där vi är rädda om varandra, där vi uppmuntrar varandra, där vi stärker varandra, där vi finns till för varandra och där vi ser varandra. Så korinterna, de åt och drack en dom över sig därför att de såg inte och insåg inte vad man gjorde när man inte delade gemenskapen, brödet, med varandra. När egoismen tog liksom den viktigaste platsen och jaget och mitt var viktigare. Och jag tror vi behöver förstå de här orden som Paulus skriver kring nattvarden. Om att pröva sig själv. Det handlar om djupa sätt om relationer. Jesus talar om det, om vi är på väg att ge vår gåva inför altaret. Och så ser vi att vi har något otalt med någon broder. Vänta med gåvan, gör upp med den och kom sen med din gåva. Varför då? Jo, därför att vi är en kropp. Vi är en kropp och vi ska behöva kunna se varandra i ögonhöjd allesammans. Och det finns en sån välsignelse i att dela måltiden med varandra. Att få påminna varandra om vad Jesus har gjort. Och när vi har institutionaliserat, jag ska landa i min predikan nu, det jag försökt dela i alla fall. När vi har när vi har gjort nattvarden på det här sättet, då blir det svårare att dela gemenskap. Håller inte ni med om det? Det blir svårare. Ja, vi delar samma tanke, samma idé, samma hjärta, ja. Men ofta så, ja, det blir ju så rent, alltså praktiskt och konkret, vi kör vår kö här och så delar man nattvarden och så går man och sätter sig igen. På många andra platser föredrar man att dela det i bänkarna där man kan dela kalk och bröd med varandra liksom, och byta kalk, och det är väldigt vackert. Många, framförallt husförsamlingar idag, har ju gått över till att dela nattvarden i hemmen. I våran husgrupp som har fungerat väldigt dåligt här under hösten, tidigare så delade vi nattvarden när vi började våra samlingar. Att få göra det, få påminna oss att vi samlas, vi är syskon, vi är bröder, systrar, vi är ett i Jesus, i Kristus, därför att vi står under samma behov, samma nåd, samma förlåtelse och samma överlåtelse. Och när vi är på samma nivå så att säga, då har vi också frimodighet att kunna säga till någon, kan inte du be för mig? Be för mig när det gäller det här. Kan jag få välsigna dig? Kan jag få bära din börda? Kan du bära min börda? Och så blir det en interaktion där precis som Bibeln beskriver, att kroppen får sin styrka genom den kraft som var led ger. Därför att vi hänger ihop. Handen kan ju lyftas därför att armen finns där. Och armen kan ju lyftas därför att det sitter fast i, vad heter det? El tronco, höll jag på att säga. Men sitter fast i kroppen och så vidare. Eller hur? Och vi ska alldeles strax dela nattvarden tillsammans. Och min bön och min önskan är ju att oavsett om vi firar nattvard på det här sättet som vi gör idag, eller om vi skulle göra det i våra hem, våra husgrupper, eller kanske rent av i samband med fikat efter gudstjänsten, att det får bli vår måltid, gemenskapsmåltid. Att du och jag kunde förstå djupet och innebörden i gemenskapen och behovet av varandra. Att få bära varandras bördor. Eller att få lyfta varandra. Och det är inte den som kan mest eller minst som är viktigast eller minst viktig, utan du är precis viktig, lika viktig vem du än är i Kristi kropp. Och det är så gott att kunna få se det och kunna få leva det. Ska vi be tillsammans? Herre, tack för din nåd. Och tack Herre för att när vi är kropp tillsammans, Herre, så vill du beröra våra liv på ett särskilt sätt. Du vill beröra våra liv utifrån att du vill sätta oss i funktion också. Tillsammans, som en kropp, som det du har kallat oss till, Herre. Herre, tack för att vi får påminna oss gång efter annan om det som du har gjort och det du gör. Vill göra i våra liv. Tack Herre för alla de gångerna som vi har bett varandra om att be för varandra. Någon har fått be för mig, det vi har fått be för varandra, och vi har fått upptäcka att Herre, du hör den bönen. Herre, det du lyfter bort den där bördan, där du Herre gör det där miraklet. Därför att vi väljer i enkelhet att vända oss till dig. Tack Herre för att du vill göra detta den här förmiddagen. Jesus, vi älskar dig. Jesus, vi älskar dig. Så här står det i psalm 133. Se hur gott och ljuvligt det är när bröder eller syskon bor endräktigt tillsammans. Det är som när den dyrbara oljan på huvudet rinner ner i skägget, i Arons skägg och ner över kragen på hans dräkt. Det är som Hermons dagg som faller ner på Sions berg. Ty där ger Herren befallning om välsignelse, om liv till evig tid.